Nu hör jag ju någonting i den här tallskogen när vi står där. Så jag testar. Då trycker man på starta-knappen här, antar jag. Ja. Inspelning, starta. Och rikta mikrofon mot ljudet. Ja, vad är det som låter där borta i skogen? Det här är Vetenskapsradion om fågelappar. Hur bra är de och hur funkar de? Men också varför det är så viktigt för oss människor att veta vad olika arter heter. Jag heter i alla fall Joakim Lindvall och dagens gäst heter...
Thomas Roslin heter jag och jobbar vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Och vid universitetet i Helsingfors. Ja, vi är väl många som har en eller flera appar i våra telefoner som kan identifiera olika arter i vår omgivning, som fågeläten till exempel. Ja, det är inte helt lätt att identifiera alla arter om man inte är så duktig på fågelsång. Det här är en inspelning från Nosten utanför Uppsala år 2024 från Fågelsångsnatten i P1. Men tack och lov så finns det ju numera appar som kan hjälpa oss som inte har absolut gehör vad det gäller fågelsång. Och en sådan är den finska appen.
Den heter Muuttolintujen kevät, men eftersom ingen kunde uttala det här i Sverige så har vi också introducerat namnet flyttfåglar.
Lite enklare. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan känns som Spotify.
Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
En av 20 finländare använder alltså appen Flyttfåglar som numera också finns på svenska. Vi ska strax återkomma till hur appen funkar och hur den används inom forskningen. Det här är nämligen ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt. Men varför är intresset så stort för sådana här artidentifieringsappar? Det finns ju även appar som identifierar växter och andra djur genom att man fotar dem och sedan laddar upp dem i en app. Johan Kjellberg Jensen är urbanekolog och forskar bland annat på interaktioner mellan människa och natur vid Lunds universitet. Och han tänker så här om att intresset för artbestämningsappar är stort.
Ja, men jag ser ju det här som positivt av många anledningar. Bland annat i mina egna studier så ser vi någonting som vi kallar för biofobi eller negativa naturrelationer. Alltså att man då helt enkelt inte tycker om naturen så mycket. Och det ser vi överlag på ett samhällsnivå som ett problem. Dels då för att det kan ju urholka naturvård, att vi helt enkelt inte prioriterar att skydda och vårda våra ekosystem. Men det gör också att folk kanske inte tar sig ut i naturen. Så det är väldigt positivt just det här med att vi ser att det finns åtminstone i vissa demografier mer populära och anledningar att ta sig ut i naturen för att då till exempel titta på fåglar. Det är väldigt positivt att man då helt enkelt tar sig ut, inte bara för naturens skull men även för ens egna hälsa, där vi också vet att det finns många hälsoeffekter kopplade till det här.
Så genom att på ett sätt att öka intresset för natur som man kanske gör med hjälp av de här apparna, att man kan på ett ganska enkelt sätt få reda på vilken fågel som sjunger eller vilken växt som växer precis vid sina fötter när man går på en stig eller sådär, så kan det öka intresset för naturen att ta sig ut helt enkelt.
Ja, men absolut. Och här är det ju en bra fråga, det här med att det finns en korrelation mellan kunskap om naturen och vår relation eller vår kontakt till naturen. Det vet vi att det gör, och det är någonting som jag själv också sett i min egen forskning på skolbarn, där att vi ser att barn som har en bättre artkunskap om fåglar, de tycker också bättre om fåglar. Men då blir det ju lite det här hönan eller ägget, vad kom först? Är det så att om man tycker om fåglar, då lär man sig namnet på dem? Eller är det så att om vi lär oss namnet på fåglarna så tycker vi bättre om dem? Det är ju en svår fråga. Ibland pratar man om någonting som kallas för ekologisk läskunnighet, och det handlar ju då alltså om att vi har namn på saker och ting, men att vi också då kan förstå hur landskapet fungerar. på ett lite djupare plan. Och det här är någonting som man då menar är viktigt också för vår kontakt och relation till naturen. Och då så skulle jag väl säga som så att här är det ju absolut en väldigt stor del av att ha namn på saker och ting, men det kanske viktigaste är ju att man kommer ut i naturen och upplever att man inte bara sitter hemma och läser om fåglarna, utan att man är ute i naturen och lyssnar på dem. Och då vet vi att det finns ju, bara av att vistas i naturen finns det många positiva hälsoeffekter som vi får av det, och vi vet också att vi stärker vår relation till naturen då.
Så genom att väcka intresset för natur som fåglar till exempel blir vi mer medvetna om naturens värde, vilket är bra både för oss själva men också för naturen själv, säger Johan Kjellberg Jensen vid Lunds universitet.
Jo, absolut. Och det är ju så att man överlag har haft en oro kring att vi tappar vår kunskap kring arter. Det finns till exempel studier som tittar på svenska läroplaner, och där ser vi att man tidigare då skulle lära sig ganska många specifika artnamn, men att vi idag har skurit ner på det påtagligt och att man då har överlag kanske en ganska dålig artkunskap. Och då är det ju så att om man är ute och går i naturen, då kanske man bara ser träd snarare än att man ser en skogsek och en vårtbjörk och vad det nu mer kan vara ute där i skogen. Och det är ju någonting då också som helt enkelt kan påverka vår relation till naturen. Inte minst när vi pratar om naturvård, för det är ju nämligen svårt att kanske övertyga en allmänhet som bara ser stadsduvor att den där vitryggiga hackspetten som de aldrig har hört om, inte kan namnet på eller överhuvudtaget har sett, att det ska vi lägga skattepengar nu på att bevara. Så den här kunskapen och inte minst att kunna sätta namn på djur och växter är väldigt viktigt. Och då är det som sagt väldigt positivt att vi får fler verktyg och framförallt då att folk vill engagera sig i det.
Johan Kjellberg Jensen vid Lunds universitet. Men hur bra är då de här apparna? En som använder dem mycket är den jourhavande biologen Didrik van Honnacker.
Ja, men jag använder dem både privat för att jag tycker det är kul att kolla på djur och växter själv. Men jag använder dem också på jobbet när folk skickar in bilder och undrar vad det är de har sett själva.
Mm. Hur bra är de då?
Generellt så är de ju bra och blir bättre och bättre. Även om det såklart beror mycket på vilken bild man har också. Om man har en tydlig, skarp närbild på en djur eller en växt, då är de ofta väldigt träffsäkra. Men om man har en suddig bild på någonting som bara är en liten prick, då är det såklart mycket svårare för apparna också att lista ut vad det är.
Mm. Man kan ju dela in dem liksom i två grupper då, om man, precis som du säger, antingen använder man en bild, men sen så finns det också de här fågelapparna då, där man kan identifiera läten, alltså man spelar in ett ljud och sen så har appen då, eller AI-processor, och kommer fram till någon slags art. Vad funkar bägge de här ljudapparna och de här bildapparna lika bra, tycker du?
Ja, det är ju lite olika, men även där när man använder ljud så är det också så att om man har en bra inspelning så på en fågel som sjunger till exempel, då är de ju jättepricksäkra. Men om man har en inspelning där det är massa brus, det kanske är trafikbrus, det kanske är massa olika fåglar, då får ju appen kämpa hårdare också. Men där måste jag säga att jag är imponerad över att ibland kan det till och med vara så att om man har appen påslagen för att man vill försöka lyssna på en fågel som man hört, så kanske appen noterar en fågel som man själv inte har tänkt på. Så att då är det ju häftig hjälp också.
Mm. Och det krävs ju en sån här smartphone för att detta ska funka då. Men då får man ju då ett antal förslag, och så får man då någon slags rangordning. Det här är det mest sannolika, och så är någon fallande skala där. Hur brukar du hantera den informationen? Alltså att du får liksom ett antal förslag?
Ja, där måste man ju såklart dubbelkolla det man får upp. Och det är väl så, även så om man frågar en kompis liksom, och kan jag lita på det han säger. Och det beror ju också på vad kompisen har fått titta på för bild som du har i mobilen. Har du en suddig bild, så är det klart att kompisen har svårare att säga vad det är. Så att man får ju själv göra en bedömning också utifrån de svar man får i en app. Men det är bra starttips liksom. Vart kan man börja kolla? Vad ska jag leta efter? Kan jag leta en bok, eller kan jag leta på olika hemsidor med artinformation som artfakta.se eller vilken art, eller museets svenska fjärilsidor, och länka vidare till olika engelska och tyska fjärilsidor. Då kan man sen där jämföra, ja, vad finns det för förväxlingsarter? Vad verkar det rimligt det jag har kommit fram till? Så att, men ofta får man ju bra tips på var man kan börja, och de flesta appar ger ju några förslag på vad det skulle kunna vara. Så om man kollar de översta förslagen där så brukar man ju kunna hitta antingen rätt art eller kanske att ja, men det kan nog vara någon liknande art. Men om det är svåra organismgrupper eller man har en inte så jättebra bild, då får man vara ödmjuk för att ibland så kanske man hamnar helt fel ändå.
Didrik von Honnacke, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Men tillbaka till tallskogen i Ultuna-området utanför Uppsala, där Sveriges lantbruksuniversitet har sitt stora campusområde och där Thomas Roslin är professor. Oj, hoppas att nu fastnar jag med sladden. Tack! Vi står och lyssnar efter en fågel som har lite märkliga ljud för sig. Detta för att testa den fågelidentifieringsapp som har gjort succé i Finland och som Thomas Roslin har varit delaktig i att ta fram. Jag står och spelar in det tickande ljudet med min telefon via appen. Hur länge skulle du säga att det är lagom att spela in?
Ja, alltså nu hörde vi där en större hackspett som håller på och tickar på. Och sen var det en bofink som sjöng några gånger, men den tystnade. Så jag vet inte om du fick med bofinken. Men åtminstone, om den alls fungerar, så borde vi ha en större hackspett.
Det är bra, för nu har vi facit här också så vi kan testa. Nu ska vi se då. Okej, avsluta, trycka på då. Och sen så identifiera observation, eller hur?
Ja.
Fågelobservation trycker jag på.
Du kan antingen göra det och då lagras den som en legitimerad observation. Du kan också ta bara ljudtest om du inte vill att den laddas upp i databasen.
Okej.
Okay. Men vi är seriösa. Vi tar fågelobservation.
Vi testar det. Identifiera observation. Okej. Okay. Då ska den fundera här en liten stund då. Och så ser man ju också på en karta var någonstans man är.
Och se där.
Större hackspett, 99%.
Ja, jag ska ge den 100.
Så där får vi ge den rätt. Men den tog inte de andra arterna?
Den tog inte, men jag tror att du satte på just när bofinken tystnade. Nu hör vi bofinken igen, men...
Ja, men Thomas, nu måste du berätta om den här appen. Alltså, det finns ju många fågelappar som man kan ladda ner. Det har blivit ganska populärt även i Sverige idag. Men det här är en app som ni på universitet, du får berätta vilka universitet i Finland, plus YLE då, alltså motsvarigheten till Sveriges Radio SVT i Finland, har gjort den här appen.
Så är det, och det är framförallt Jyväskylä universitet som har stått för utvecklande av appen, och den kan då identifiera alla Nordens häckfåglar. Och faktum är att den behandlar ljud som bilder. Så den är alltså först när vi spelar in ett ljud här så spelar vi in svängningarna i luften, och så förvandlar den det till ett spektrogram av de här svängningarna, och det är de här bilderna som den känner igen, hur ljudet ser ut.
Aha, i serververket. Så det är inte ljudet utan det är spektrogrammet, som man också kunde se i
exakt,
appen.
Exakt. Mm. Så när vi tränar upp modellen så har vi en massa frivilliga fågelkunniga personer som lyssnar på ljud och sen tittar på spektrogrammet och ritar en liten lodda runt den del av bilden där ljudet hörs, som alltså är det spektrogram som motsvarar ljudet, och så skriver vi bofink på den boxen, och så gör vi det 50 eller 100 eller 1000 gånger, och så gör vi det för alla olika fåglar, och då har vi ett sånt här jämförelsebibliotek hur det ser ut när den här arten sjunger, och det är den här informationen som vi tränar modellen på.
Alltså vilket jobb.
Ja, det är ett stort jobb, men å andra sidan så det finns så otroligt många fågelintresserade. Mm. Så här hänger det inte på en eller två forskare, utan det är hundratals, och i det här skedet nog tusentals fågelskådare och fågellyssnare som har varit med i det här arbetet.
Nu hörde vi bofinken här, sången, strofen, visst var det?
Ja, där är en bofink.
Just det. Mm. Säg till också, Thomas, hör du någonting? Nu hör vi bofinken, men om du hör någonting annat så vi ska testa appen igen, så hojta till. Ja, men okej. Jättemycket jobb har lagts ner på detta, också då ideellt arbete antar jag med de här fågelskådarna kanske som har hjälpt till. Men berätta mer om, för det här är ju då det som man kallar medborgarforskningsprojekt. Det är det som är ert intresse inom akademin. Alltså berätta, vad ska ni ha allt detta till?
Ja, alltså, dels så är det ju väldigt roligt att göra ett redskap som tillåter människor att uppleva och lära sig mer om naturen. Jag menar, när jag lärde mig fåglar, då fanns det ju inget annat sätt att lära sig fågelleten än att gå ut med en äldre fågelskådare som kände igen dem. Och sen när han eller hon hade berättat 100 gånger att det där är en bofink, så då visste jag att bofinken låter sådär. Men nu behöver jag inte göra det mera.
Nej.
Utan nu kan jag ta fram min lilla app och gå ut helt ensam i skogen och så säger jag att vad är det där för en konstig drill, och så trycker jag på min lilla knapp och så säger jag att det är en bofink, och dessutom är jag ganska säker på saken. Att liksom det här att så att säga fördjupa och utvidga naturupplevelsen, det tycker jag är jättevärdefullt.
Aha.
Men samtidigt så ger det ju här otroligt många nya möjligheter, därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det och inte bara förlitar sig på vad de själva tror, eftersom det kan skilja sig ganska mycket hur pålitliga observationer de gör. Nu får vi alltså en ny metod där vi helt objektivt kan sluta oss till hur säkert det är att det är den och den fågeln som sjunger.
För det presenteras ju i appen och kan förmedlas då till er som vill forska på det.
Exakt, exakt. Och istället för att ha ett par öron så har vi nu hundratals tusen öronpar som är ute överallt i landet och dokumenterar vem som var när. På fågelsidan. och det är ju liksom ett helt fantastiskt nytt tillvägagångssätt för att vi får en uppskattning av hur säkra vi kan vara på de här observationerna. Vi får observationer landet över, samtidigt kan vi lyssna på alla dessa olika platser och ställen. Och dessutom så kan vi sammanföra de här nya observationerna av vem som har sett var just idag med allt vi vet om de här arterna från förut. För vi har ju gamla utbredningskartor, vi har gamla observationer av vilka fåglar som har setts var och när. Och vi kan ta det som vårt utgångsantagande, att den och den fågeln kunde förekomma just här med den och den sannolikheten idag, den här tiden på våren. Så vi har så att säga ett antagande om vad vi kan höra. Och så fyller vi på med allt som folk har spelat in och observerat just idag. Och så får vi en utvidgad och fördjupad bild av vad sanningen är, och vi får ännu bättre modeller av var olika arter finns, hur det går för dem, hur allmänna de är, hur sällsynta de är, om de är sällsynta i åren i fjol eller för 10 år sedan. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän svenska kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink, så bidrar vi till allt vi vet om bofinken. För jag menar, nu ska jag inte säga något fullt om att spela Pokémon Go eller någonting sånt. Det kan ju också vara roligt, men tänk hur mycket nyttigare att springa runt och dokumentera naturens tillstånd jämfört med att springa efter några animerade.
Ja, men det är ju som Pokémon Go ungefär.
Fast roligare.
Det tyckte Thomas Roslin, professor vid SLU och Helsingfors universitet. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.